Du lyssnar på Barkarbymordet av Niklas Rydberg, uppläst av mig, Sofia Berntsson. 2019, kapitel 1. Onsdagen den 8 maj klockan 07.45. De två skyddsvakterna i bevakningspatrull 4 vid Livgardet i Kungsängen hade bara suttit i sin personterrängbil 5 i 4 minuter men var redan osams. Försommarsolen slog mot den repiga vindrutan när de kisade mot det grälla ljuset. Förmannen i patrullen, som ju ändå var den som bestämde om det nu skulle komma till det, ansåg att de skulle följa sin plan och suckade högljutt. Kollegan skakade på huvudet. Han var av en annan uppfattning. Om de la om sin runda bara lite så skulle de vara tillbaka på Livgardet säkert en timme tidigare än om de följde den plan som chefen hade lagt upp utan att tänka igenom rutten ordentligt. Efter en del gapande och skrikande hämtade förmannen i patrullen andan och röt att de skulle följa planen. Stämningen i patrullen var därmed i botten redan innan klockan hade passerat 08.00 på onsdagsmorgonen och innan patrullen ens tagit sig ut på E18. Resan från Kungsängen till deras första stopp i Barkarby gick i surmulen tystnad. Enligt gammal god militär ordning var det chefen i patrullen som satt i passagerarsätet. Förmannen i bevakningspatrull 4 satt följaktligen bredvid när surpuppan, förmannens uppfattning, bakom ratten svängde av E18 vid Barkarby och snirklade sig in till Försvarsmaktens rester vid det som en gång hade varit Svea flygflottilj. Någon egentlig verksamhet bedrev Försvarsmakten inte längre i Barkarby, men viss materiel förvarades fortfarande i ett antal bergrum och andra byggnader. Och det var det som var anledningen till att skyddsvakter från Livgardet ronderade vid Barkarby flygplats 3 gånger i veckan. Måndagar, onsdagar och fredagar. Förmannen i bevakningspatrull 4 satte nyckeln i låset till dörren på den östra kortsidan av den byggnad där det gamla flygledartornet alltjämt fanns kvar. Han öppnade dörren och patrullen klev in. Förmannen gick in i det rum som låg till vänster om korridoren. Den andra skyddsvakten tog till höger. Vad i helvete, hörde förmannen efter bara några sekunder och tog några snabba steg in till rummet där kollegan befann sig. Han stannade tvärt. På golvet låg en mansperson i militäruniform. Mannen låg på vänster sida. Hans livlösa ansikte var vänt mot skyddsvakterna. I pannan hade han ett tydligt kulhål och vid utgångshålet var baksidan av huvudet rejält söndertrasat. Det hade bildats en pöl av blod och annan sörja under honom och det fanns gott om blodstänk på väggen. Mannen i uniformen var uppenbart död. I samma ögonblick som förmannen tog fram sin telefon för att ringa till vaktchefen på Livgardet kaskadkräktes kollegan av synen framför dem. Förmannen flyttade telefonen från höger till vänster hand. Med den nyligen frigjorda handen tog han tag i kragen på kollegans uniformsjacka och motade resolut ut honom ur byggnaden, samtidigt som han förklarade för vaktchefen på Livgardet var de befann sig och vad de hade hittat. Spärra av, jag skickar dit MP, var vaktchefens korta respons innan han la på och i sin tur ringde till vakthavande på 11:e militärpolisbataljonen på Livgardet. Jag ringer RMP direkt, svarade vakthavande kort när han fått klart för sig vad det gällde. Efter det la han på och ringde till expeditionen på Riksmilitärpolisen på högkvarteret. Den civilanställde kanslisten på Riksmilitärpolisens expedition tog emot meddelandet och ringde direkt upp chefen för Riksmilitärpolisen, överste löjtnanten Agnes Brandt, och vidarebefordrade vad vakthavande hade berättat. Riksmilitärpolisen, eller RMP som det kallas för i dagligt tal, var en särskild och fristående del av den svenska militärpolisen som var lokaliserad vid Försvarsmakten.